Förra söndagen så fick vi höra om Emmaus vandrarna var det väl Samuel predikade om, och det de upplevde och mötet med Jesus där upp, efter uppståndelsen på den här vandringen och måltiden de fick dela tillsammans. Idag ska vi fortsätta prata om mat och måltider. Vi har kommit, nu är vi i den här spännande perioden mellan påsk och pingst. Och vi börjar ju så sakta smyga in på och prata om det här som rör den tidiga kyrkan och vad som händer i liksom uppstarten i det här. Det uppstår någon slags tomrum, får man väl ändå säga, någonting Jesus har lämnat. Han har inte lämnat än, vi har Kristi himmelfärd som vi ser fram emot, men Jesus är ju, hans jordiska tjänst är ju över. Han har dött, han har uppstått, och i liksom spåren efter det, eller det tomrum som han lämnar efter, det blir ganska stort att fylla, och det är inte en ensam person som gör det, och det är inte ens de 12 som gör det, utan det krävs någonting ännu mycket större, en hel rörelse som kan försöka axla den uppgiften att sprida de goda nyheterna till världen. Vi ska faktiskt se oss in i apostelgärningarna idag. En liten bit in, och vi ska ge lite bakgrund till vad det är som händer. Vi ska inte prata så mycket om pingst och vad som händer där och själva starten, utan vi ska in lite längre in i den första historien där. Och jag skulle vilja läsa två korta stycken från Apostlagärningarna 2 och från Apostlagärningarna 43, bara för att ge en liten sån här bakgrundsbild av vad det är för situation vi möter den tidiga kyrkan i den här söndagens text. Apostlagärningarna 2, vers 44-46. En del av er känner igen de här verserna. De troende fortsatte att samlas och de hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och sen ska vi läsa en vers från kapitel 4 också, och det är vers 34. Där står det så här om just den tidiga kyrkan i Jerusalem. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Vi kan ta och be tillsammans inledningsvis här. Herre, tack för ditt ord, för de här uråldriga skrifterna som vi får återvända till gång på gång, att söka vägledning och tröst och förmaning och försöka spegla våran värld och våra liv i. Att försöka se på vår omvärld och se på våra egna liv och vår tillvaro, våran tid utifrån det här perspektivet. Hjälp oss att förstå, hjälp oss att tolka, hjälp oss att överbrygga det här gapet av kulturskillnader och tidsskillnader och annat som ibland kan göra vissa av de här texterna svåra att kanske förstå och tolka. Men jag tackar dig för att vi har din närvaro, Gud, att vi har din ande som hjälper oss att förstå och tolka detta. Hjälp oss idag att förstå vad du har för budskap till oss i vår tid. Amen. Ja, för att ge lite bakgrund innan vi ska läsa den här söndagens text som är ett lite längre stycke, så är ju det här är ju den tidiga kyrkan. Kyrkan är än så länge någonting som bara existerar i Jerusalem. Det är fortfarande Jesu, de 11 som är kvar. Och det är de som leder den här gruppen, och det står att de i kapitel 2 där efter de här verserna så står det att det hela tiden kommer nya människor till tro. Så vi har alltså en liten skara rädda människor som får göra en upplevelse på pingstdagen och sen blir man frimodiga och man berättar om vad man har varit med om. Och saker och ting händer och människor blir övertygade om man ansluter sig till den här skaran. Så det växer sakta men säkert och blir en större och större grupp och gemenskap. Och här i de här verserna så kan vi läsa lite om hur livet ser ut där i den tidiga kyrkan. Att man kommer dit och man är så... Det är kanske som lite som en nyförälskelse. Det finns inte så mycket som spelar någon roll. Man säljer allt man har och man ger och man delar ut och ser till att alla har det bra och man har det gott tillsammans. Så det är en god gemenskap och allting rullar på och det växer och folk kommer, nya människor kommer till tro och kommer till gemenskapen. Och så är det så här, god känsla. Och så står det att ingen av dem led någon nöd. Alla hade vad de behövde. Det är fantastiskt, vilken utopi, vilken underbar gemenskap. Men sen kommer vi två kapitel fram i tiden. Och då står det så här. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa: det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande. Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselit från Antiochia. Och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Vi ska läsa vidare strax om en av de här männen i den här skaran. Men det som är lite intressant att se att bara en kort tid efter vi har läst om den här fantastiska tillvaron, om hur allt är så bra. Och vi ofta läser om de här verserna för att liksom påminna oss om så här borde ju kyrkan vara. Alla har allting gemensamt, ingen saknar någonting. Tänk vilken underbar tillvaro att sträva efter. Och sen ser man bara en liten kort tid efter så helt plötsligt så, ja men nu är det inte så bra längre. Nu är det en grupp i församlingen som tycker att ja men vi blir orättvist behandlade här. Och så uppstår det en inom liksom kyrklig konflikt. Och då ska vi ändå tänka här nu att detta är fortfarande bara, när vi pratar om den kristna kyrkan så tänker vi det här globala fenomenet med människor från alla folk och länder och bakgrunder och så här. Men här är ju kyrkan är fortfarande en liksom inomjudisk rörelse. Det är liksom, det är först långt senare som vi läser i Apostlagärningarna att vid den tiden började man kalla dem för kristna. Alltså att de är fortfarande judar fast de följer Jesus. Och trots att det bara är människor med liksom samma religiösa bakgrund, de har samma traditioner. Vi läser att det är hellenistiska, alltså grekisktalande judar. Så antagligen är det så att det har varit förföljelser under långa tider och judar har spritts över världen. Och så har vi judar som har bott i Grekland och uppvuxna där och som kommer tillbaka till Jerusalem och så ansluter de sig till den här rörelsen. Så har man nu 2 grupper med hebreiska judar och grekisktalande judar som utgör liksom kyrkan. Och så blir det bråk dem emellan. Och så börjar man klaga och så tycker man att man blir orättvist behandlade. Och vi får minsann inte våra behov tillgodosedda. Vad ska ni göra åt detta? Så vänder man sig till de här ledarna och de känner liksom att nej, ska vi behöva ta i detta med? Vi har ju nog med våra uppgifter. Vi kommer ju inte hinna med att göra det vi ska om vi ska behöva ta hand om det här också. Och så uppstår det här behovet där man behöver tillsätta fler ledare som kan göra någonting. Och helt plötsligt så ser vi att den här kyrkan som vi liksom lyfter upp som det här. Här har vi liksom ritningen. Det här är ju så Gud har tänkt. Så här ska kyrkan vara. Vi går tillbaka och vi pratar om den tidiga kyrkan och de första kristna. Om hur det var. Och så ser vi att det är ju en rörelse som har väldigt, väldigt mänskliga problem. Det är ju väldigt liksom, det här kan vi ju känna igen att ja, det är ju sånt där som uppstår i grupper. Det är klart att har man olika grupperingar inom ett sammanhang så är det klart att det kan uppstå konflikter. Man har olika förväntningar, man har olika förutsättningar. Så ser man liksom att plötsligt så liksom är den här förälskelseperioden över. Och man tycker att ja, men det finns liksom, Vi blir inte kvitt alla de här problemen. Vi är fortfarande människor. Vi har fortfarande relationer att prata om. Det har fortfarande att göra med människor som ska försöka relatera till varandra. Och som ska försöka hantera konflikter. Och som ska försöka behandla alla lika. Och vi vet att som människor så är vi inte kapabla att leva perfekta liv. Vi kan inte ha en perfekt gemenskap som aldrig har konflikter. Det finns inte. Inte ens den tidiga kyrkan som inte ens liksom har hunnit sprida sig utanför judendomen. Inte ens den gruppen är immun mot väldigt, väldigt mänskliga problem. Så man fattar ett beslut. Man bestämmer att vi ska tillsätta några ledare som ska få ta hand om detta så vi kan göra, vi får fokusera på det vi ska. Man har lärt sig delegera. Det skulle många kanske behöva bli bättre på i våra tider med att delegera ut uppgifter. Men de säger att de hinner inte med sina uppgifter. Man tillsätter medhjälpare att ta hand om en väldigt... Det är ju ganska, om man nu ska prata om vad apostlarna har för uppgifter då. Vi ska syssla med förkunnelsen, vi ska syssla med bönen, vi ska hålla på med de här stora andliga uppgifterna. Ni ska få servera mat. Och så tänker man så här, wow, liksom, det är ju inte riktigt det vi kanske förknippar med ett liksom, kristet eller andligt ledarskap, att vara den som står och delar ut mat. Men det är precis den uppgiften, det är precis de behoven som finns och det är de uppgifterna som ska tillsättas. Så står det att de lägger händerna på dem, de ber för dem för att de ska få liksom kraft att utföra den här uppgiften på bästa sätt. Och jag tycker det är intressant för vi har haft lite, jag menar vi hade vår den här samtalskvällen eller temakvällen för några veckor sedan här när vi pratade om att hitta sin uppgift och hitta sin gåva, sin plats i församlingen och då kanske det inte är den här uppgiften att vara den som står och serverar mat som de flesta strävar efter, känner att liksom, det där är nog min andliga gåva att stå och sleva upp i soppskålar. Men i den här texten och i den här sammanhanget så känns det inte som att de gör så stor åtskillnad på det. Lärjungarna har sina uppgifter, det här är vad vi har blivit kallade att hålla på med. Jesus sa till oss att vi ska be och vi ska förkunna och vi ska vara de här apostlarna som bygger församlingen och sprider de här goda nyheterna. Men de här andra uppgifterna då, de verkar också vara viktiga. De verkar vara så viktiga att de kallar fram dem, samlar församlingen kring dem och ber att den här uppgiften ska ni få fullfölja och utföra på absolut bästa sätt. Det verkar som att när människor blir kallade till olika uppgifter så görs inte så stor åtskillnad på exakt vad det är för uppgift. Utan det har lika stor betydelse det. För kan inte de göra sin uppgift och kan inte de andra ledarna göra sin uppgift och så fallerar alltihop. Så kraschar det här projektet redan i dess startskede på något sätt. Vi ska läsa vidare i den här texten. Ska vi, en av de här sju männen är det lite extra fokus på. Och det fattar man alltså lite på när de läser upp de här sju namnen, för det är inte bara... De radar inte bara upp dem utan när de nämner den här mannen så nämner de honom som en man fylld av tro och helig ande. Vi får tro att några av de andra också hade ett uns tro och helig ande med. Men Stefanos verkar vara killen med stort K i detta gänget. Det står så här vidare i kapitel 6 att Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Här verkar det lite som att Stefanos... Skulle inte han stå och servera mat? Helt plötsligt så är han ute och gör stora under och tecken bland folket istället. Men då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades de frigivnas. Dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hade hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och sen kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nazaret, ska förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Överste prästen frågade: är detta sant? Stefanos svarade: bröder och fäder, lyssna på mig. Och sen får vi höra Stefanos, resten av det här kapitlet ägnas åt Stefanos predikan. Han går igenom hela bibeltexten egentligen fram till de här dagarna och redogör för Guds frälsningsplan genom allt detta. Så står det så här i slutet av kapitlet, om vi fortsätter där. I öknen hade våra fäder förbundstecknets tält, inrättat så som den som talade med Mose hade bestämt, nämligen efter den förebild Mose fick se. Och fäderna tog det i arv och förde det hit under Josua när de tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för våra fäder. Här stod det till Davids tid, och David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna boning åt Jakobs Gud. Men Salomo byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Som profeten säger, himlen är min tron, jorden min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Vad skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt detta? Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förförit? De dödar den som de som förutsade att en rättfärdig skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som heter Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa, Herre Jesus, ta emot min ande. Det är ju väldigt dramatiskt det som händer här. Stefanos som hade fått sin uppgift att han skulle stå och servera mat. Han är ute och predikar och så är det någon som hör honom. Och så drar de honom inför rådet här och inför översteprästerna. Och så ska de och så anklagar honom för saker, att sagt saker som inte han har sagt. Och så förkunnar han frimodigt och så drar de ut honom och stenar honom utanför staden. Och sen får vi här då möta Saul för första gången som, spoiler alert, blir Paulus, senare får det namnet. Men återigen, här har vi då kyrkan som precis sa, nu har vi tillsatt de här männen som ska ha hand om detta, och så inträffar den här tragedin. Nu kan jag förstå i ett litet sammanhang när en viktig ledare plötsligt, allting har gått bra, det är liksom allt var frid och fröjd och människor har lagts till gemenskapen, kommit till tro och sammanhanget växer och allt är bra, och sen blir det lite konflikt, men nu tillsätter vi de här ledarna så ska det bli bra, och sen inträffar ytterligare ett slag mot den här gemenskapen där Stefanos, en av de här nytillsatta ledarna, blir stenad till döds. Så man inser att oj, det finns verkligen, vi trodde att det kanske hade slutat med Jesus, att vi nu kanske hade lite lugn och ro här, vi kanske skulle få ha vår liksom, kunna ha vår lilla gemenskap här i fred. Men helt plötsligt så förstår man att det finns krafter och det finns de som vill tysta oss och sätta stopp för oss. Och efter detta så drabbas församlingen av en förföljelse. Och kyrkan sprids ut över Judén och Samarien. När vi läser de här texterna så är det lätt att man tittar på de här tidiga verserna i kapitel 2 och 4 och tänker att ja, men här har vi ju mallen för hur det ska vara. Tänk om vi kunde vara som den tidiga kyrkan. Och sen läser man om allt det här andra som också, alltså inte ens den tidiga kyrkan var immun mot. Det var konflikter, det var bråk och det var de drabbas av det här med Stefanos död och den sorg och saknad och de känslor som uppstår i gruppen där. Och samtidigt så ser vi hur detta på något sätt blir startskottet för liksom den första missionsrörelsen, om man säger så. Stefanos död leder till förföljelse och förföljelsen leder till att kyrkan sprids ut över Judén och Samarien. Att ibland är det som att kunna vända de här sammanhangen, vända de här sakerna som händer till någonting. Inte att sakerna i sig är någonting positivt, men att se hur genom allt detta så kunde Gud ändå leda församlingen, Gud använda församlingen. Ja, ni har förlorat en av era viktiga ledare, men samtidigt så blev det drivkraften för dem att men låt inte Stefanos död och den här förföljelsen som uppstår bli någonting som bara dödar oss och kväver oss och tynger oss och får oss att ge upp alltihop. Som de säkert kände efter Jesu död, att nej, det är inte värt någonting, utan istället blir det en motivation att nej, men vi ska bära det här minnet vidare. Vi ska bära den här kallelsen, den här glöden och entusiasmen som Stefanos hade. Låt oss bära den vidare ut i de här områdena utanför Jerusalem. Och så sprider sig kyrkan och så ser vi hur allt det här negativa och tragiska och konfliktfyllda leder till någonting som liksom gjorde avtryck i historien där, tidiga historien. Och vi kommer ju möta detta i Apostlagärningarna när vi läser de här texterna, att det är inte bara en dans på rosor. Det är inte bara en, ja, vi läser Apostlagärningarna och så ser vi exakt hur vi ska göra i vår tid. Utan vad Apostlagärningarna är, det är en berättelse, en redogörelse för allt det bästa och allt det värsta som den tidiga kyrkan fick uppleva och erfara och göra också. Det är fullt av segrar och det är väckes och tillväxt och allt möjligt. Men det är också tragedier och förluster och misstag. Och, ja, det är ungefär som, kyrkan är idag med. Det växer så det knakar på sina ställen, och på andra ställen så är det bara konflikt och bråk och kyrkor som lägger ner. Kanske är det så att vi har fått de här berättelserna inte för att försöka efterapa till punkt och pricka, utan för att se att Gud på något sätt kan använda de här texterna för att frigöra vår fantasi och förmåga att föreställa oss vad är möjligt i vår tid. Vad kan Gud använda oss till? Hur kan vi använda situationen som vi går igenom? Hur kan Gud vända det här som vi möter, de problem som vi står inför, till någonting positivt? Hur kan vi se möjligheter i konflikter? Hur kan vi se utmaningar när andra ser liksom bara negativa saker? Hur skulle våran gemenskap kunna se ut? En gemenskap i vår tid som tar hand om de som är behövande. Alltså man tänker nu de här som den första kyrkan gjorde. Ja, men vi måste ta hand om alla behov, vi måste möta dem. Hur ser det ut i vår tid? Vad kan liksom... Vi kanske inte ska utse 7 män som ska servera mat. Det är inte så det ser ut idag. Men vad för behov behöver vi frigöra våra gåvor och talanger till? Vad finns det för utmaningar idag där vi liksom, ja, men här kan vi göra någonting. Hur ser det ut i vår tid? Hur skulle det se ut i vår tid att liksom kalla människor till viktiga uppgifter eller till sånt som ser... Man pratar om de här uppgifterna som vi har, de ledarskapsuppgifterna som är de stora, flashiga, andliga uppgifterna. Sen har vi de här mindre, flashiga uppgifterna som inte är så kanske så lockande att stå där och sleva upp mat i skåla till behövande. Hur ser den processen ut? Hur frigör vi varandra till tjänst idag? Och hur ser det ut också att ofta är det ju att vi kanske... Det har vi också pratat om förut, det är lätt att man liksom placerar in varandra i fack. Men du har den uppgiften och du har den uppgiften och det här är vad du ska göra. Och sen ser man då som Stefan och sa, du ska stå och sleva upp mat. Nästa vers så är han ute och gör under och tecken på gatorna istället. Har vi den friheten att liksom, och den har vi den förmågan att se på varandra, att försöka se att ja, men det finns potential att göra också andra saker. Har vi liksom rutat in varandra att detta är vad du ska göra, det här är din uppgift och håll dig till det? Eller kan vi också se potentialen att tänk om jag skulle göra det här? Eller tänk om det här är vad Gud kallar mig till? Någonting kanske helt annorlunda. Och också hur ser det ut? Hur hanterar vi kriser? Hur hanterar vi konflikter? Hur skulle vi hantera... Som kyrka idag, den typen av förlust som Stefanos död innebar för den tidiga kyrkan. Vad händer om en kris uppstår? Vad händer om en förföljelsesituation uppstår? Är vi redo att möta det? Kan vi möta det och vända det till en utmaning, till en möjlighet att gå till ett annat håll? Att utforska nya möjligheter? Hur gör vi när det uppstår ett gap, ett tomrum? Vi läser om församlingar och sammanhang där vi... Alltså, Så länge man sätter förtroende till människor och litar på människor så finns det alltid en möjlighet att bli besviken också. Hur gör vi när ledarskap sviker eller man inte riktigt tycker att, ja, men som de grekiskt talande judarna, när vi känner att vi blir inte tillgodo, våra behov blir inte tillgodosedda. Kan vi vända sådana utmaningar? Kan vi använda dem och kan vi förändra situationer? Kan vi se det som möjligheter att frigöra nya människor till tjänst, att utforska nya möjligheter, att hitta nya vägar, att gå vidare? Det finns många utmaningar i vår tid. Och det finns många utmaningar att försöka ta till sig de här texterna utan att försöka kopiera dem och efterapa dem. Och likadant att det finns en frestelse att se sig om och se hur gör andra, hur kan vi kopiera, hur kan vi efterapa vad andra gör. Men utmaningen för oss idag är att stanna upp där vi är, se vad finns det för behov i vår församling, vad finns det för potential till nya uppgifter på olika sätt inom församlingen, vad finns det för utmaningar i vårt samhälle runt omkring, var kan vi använda våra gåvor och talanger. Och hur ser det ut? Hur kan vi använda den kreativitet och den fantasi och den förmåga att se det som inte är ännu och göra verklighet av det? Den gåva som Gud har gett oss och den förmåga att tänka större och tänka annorlunda och tänka nytt. Att vara kreativ. Ha visioner. Jag tror vi får be Gud om det. Vi får be Gud om öppna ögon och klarsynthet att se utmaningar, se behov och våga möta dem på olika sätt. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du vill ge oss klarsynthet, att du vill ge oss öppna ögon, att du vill ge oss den förmåga som krävs att se vad du vill göra, den potential som finns. Och också se, Gud, att det finns. Vi är inte immuna mot problem. Vi är inte immuna mot konflikter. Vi är inte immuna mot tragedier heller. Vi vet att våra liv är sköra. Ibland hänger det på en tråd. Ibland är det vi ögonblick från... Ibland kan det vara ögonblick som skiljer tragedier från framgång. Jag ber dig här att du ska hjälpa oss att ge oss en handlingskraft att våga ta itu med problem, att våga vara kreativa och konstruktiva när det gäller att lösa situationer som behöver lösas, att fylla behov som behöver fyllas. Och hjälpa oss också att frigöra varandra till tjänst, att hjälpa varandra att se den potential som finns. Och att vi inte heller låser oss vid vilka uppgifter som vi anser att de runt omkring oss bör ha eller ska ha, utan att vi också ser att vi försöker se potentialen hos varandra, att det finns, det kanske finns andra uppgifter, det kanske finns en större bredd i det du sysslar med just nu, att kunna se att det finns en möjlighet att växa i sin kallelse och att ens kallelse och väg genom livet kan ta en ny inriktning. Jag ber för var och en här, jag ber för vår församling. Hjälp oss att se möjligheter och inte problem. Hjälp oss att se utmaningar som tillfällen att komma vidare och växa vidare, att mogna. I Jesu namn. Amen.